Sommarfirandet fortsätter på Leo Vegas. Just nu ger vi alla nya kunder 200% i välkomstbonus och 400 gratis spin. Spela idag på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
Välkomna till Offsides podcast och välkomna tillbaka ner i källaren på lagerhuset vid Järntorget. Vi var rätt nöjda förra veckan när vi hade hittat det här och hörde inte ett ljud någonstans. Mm. Nu först när vi skulle gå in här såg vi först en spindel stor som en knytnäv.
Ja, det var det jävligaste jag sett faktiskt.
Och sen är det någon hund som skäller någonstans i huset och så är det lite, kanske kommer och går, lite porlande ljud. Och med lite, man kan ju låtsas att det är någon sån här
buddhistisk tempel.
Ja, precis. Någon så här relaxing sound när det i själva verket bara är avloppsröret som går här.
Asian spa.
Ja, men vi kör på. Och jag ska börja med att gratulera dig, Anders. Jag skämdes ju lite igår då jag glömde din födelsedag.
Ja, det är lite jag tror det är läge. Nej, det gör verkligen ingenting. Jag blev firad av mina barn.
Det blir alltid ändå jobbigt när man behöver säga det själv så som du fixar. Ja, det är lite kanske det är min födelsedag idag så. Det går inte att säga någonting bra där. Ja, 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 ja.
Ja, ja, nej, men det kan jag leva med.
Jag säger då grattis nu istället och inför alla poddlyssnare. Och kanske du har koll på det redan, men du delar ju födelsedag med några prominenta idrottspersoner.
Mm. Jag vet ju om att det är Big Mama.
Ja, det visste du.
Ja, det vet jag om.
Han var ju inte den mest prominenta av dem.
Utan nej, men kanske den som man blev gladast av.
Ja, Mamadou, Big Mama, Diallo och så Usain Bolt. Mm-hmm. Och Robert Lewandowski.
Ja, det är ett bra gäng.
Vem hade du helst haft en gemensam födelsedagsskiva med?
Man vill ju säga Big Mama, men kanske ändå Lewandowski. Ja. Bolt vet i fan. Alltså. Det känns klart, som det Bolt. En av de största idrottspersonligheterna i världen någonsin. Det är klart, det hade ju varit bra. Om man tänker med mitt yrke och så, man kan passa på att göra en intervju. Jag tror att den hade varit lättare att sälja in till The New Yorker, som man ändå drömmer om att bli publicerad någon gång, än Lewandowski-intervjun.
Det hade varit mest folk på Bolts, tror jag. Känns som man har oerhört mycket hangarounds.
Big Mama, hade jag fått den intervjun så hade jag väl vänt mig till GT.
Ja, eller till oss. Det hade varit tråkigt också att det bara blir ett jobb i mängden. Ja. Jag såg på Big Mamas Wikipedia-sida som gjorde mig bara lite konfys, där det står att han är 45 år, bor väl i Senegal där han kommer ifrån också. Det står att han slutade spela 2006. Mm. Och sen är det 10 års mellanrum och så står det 2016 plötsligt Lanelli i Wales.
Oj.
Där han då skulle ha gjort också typ 40 mål på 50 matcher. Jag tänker då att han
kollade upp det här Lanelli, vad var det för?
Jag hann inte riktigt. Vi kom in, alltså det är ett walesiskt gäng. Jag tror de, jag vet inte ens om de spelar i walesiska högsta. Det är inget starkt gäng. Men 10 års mellanrum och han är alltså så 45 eller 46. Antingen då man kan misstänka Diallo, ganska vanligt namn i Västafrika och Senegal. Kanske helt enkelt var en annan Mamadou Diallo så har Wikipedia. Eller då, lite roligare, att Big Mama eller någon av hans närstående själv är inne. Och vi har ju varit inne på det någon gång, att vissa kanske, var det Mattias Svensson va? Smeknamn, de stora matchernas man. Att om man själv hade haft någon finger med i spelet där. Aha. Om det kan vara så här med, eller om det bara blivit ett missförstånd.
Ja, det vill man ju tro.
Men vi säger i alla fall grattis till honom med då.
Ja, absolut. Och vi kan ju faktiskt göra en liten uppdatering här. Förra veckan så snackade vi om Mr. Ando, den här ghananska journalisten som dök upp på Bravida efter då att Häcken hade besegrat Sundsvall och ställde en del märkliga, tuffa frågor till tränaren då,
ja.
Teddy. Du var ändå på tårna, Johan. Du sökte upp Mr. Ander.
Ja, ett dygn senare var han på vår redaktion.
Och han du ta en bärs med honom på Avenyn eller?
Nej, han satt och tog en bärs när jag ringde.
Ja, just det.
Och han blev väl lite konfunderad också. Men för att säga lite hur vi tänkte där då, så är det ju ett journalistiskt grepp som används ibland, där man, vad ska vi säga, tar ett par utomstående fräscha ögon på någonting. Behöver inte bara vara en fotbollsserie, kan vara vad som helst. Mm. Någonting som är ganska insnöat och se vad som uppstår. Mm. Jag tänkte då när vi såg honom, för det första var han ju karismatisk, kände man ju, eftersom han satt och grillade Teddy där som inte förstod någonting. Men var det så att han kanske var på rundresa i Allsvenskan, kanske skulle se på fler ghananska spelare och var här en stund, tänkte jag, då hade det varit kul att hänga på. Mm. Dels för att han verkade kunna bära upp en sån text med sin personlighet, men också...
Han var ju rätt dissig då mot Allsvenskan.
Ja, och det var ju ändå ett lag som då hade vunnit komfortabelt. Mm. Vad händer när det verkligen är dåligt?
Nej, men det påminner lite så som vi tänkte när vi kontaktade Simon Cooper från herrens massa år sedan, när Stjärten Auden då var Djurgården. Då var det ju en holländare som besökte Sverige för att träffa en annan holländare.
Mm.
Och genom då både Stjärts och Coopers ögon så blev det ju en rätt underhållande illustration över hur allsvenskan är då. Då var ju Holland liksom stora fotbollsnationen, liksom en av de stora tyngre i världen. Det kan man säga fortfarande historiskt sett givetvis.
Ja, och både Stjärt och Cooper fyller väl rollen av, det är ibland kanske lite fördomsfulla om holländaren som ofta anser sig veta ganska bra om hur saker ligger till. Mm. De var ju då, hade kanske lite von oben inställning när de betraktade allsvenskan. Och då är det ju lite kul med fast i hand när de går vilse. Mm. Det var väl Cooper som
sågade Stenman.
Ja, tänkte att han har ju ingen karriär alls här. Och det gick ju bra för Stenman.
Ja, det
så det kan ju också uppstå någonting kul. Ja. Och jag tror att på lite mer dina hemtrakter, matens värld. Han har väl gått bort nu, men han kände matskribenten A.A. Gill.
Mm.
Kom ihåg för ett antal år sedan. Åkte upp och skrev då för DN om Stockholms krogvärd då kanske. Han åt sig runt.
Ja, det får man ändå säga. Det var ju rätt tungt av DN för det. Han skrev ju, han var ju för Vanity Fair bland annat då. Och så var det Sunday Times där han hade väldigt både underhållande och initierade både recensioner och knäck om kockvärlden, matvärlden och så. Och han, jag minns när han var i Stockholm, han recenserade väl en 5-6 stycken. Strömmingsluckan tror jag var ett, Pelikan, ett annat ställe, PA Company. Och E-Types, den här vikingarestaurangen.
Aha.
Och sågade den tror jag, vill jag minnas, längs med fotknölarna. Var på E-Type, jag minns att det var någon typ av citat. Han sa, hon byggdes inte på en dag.
Ja, det kan man alltid dra upp.
Ja, det kan man faktiskt tipsa om. A.A. Gill har kommit ut ett par stycken antologier då, böcker med hans bästa texter som är väldigt härligt. Även om man inte är superintresserad av mat så är det väldigt underhållande. Det blir liksom resejournalistik också.
A.A. Gill is away är det någon som heter när han är runt och reser. Mm. Ja, det var väl lite liknande och det kan ju bli ganska kul att läsa när det kommer de här från ett helt annat håll. Mm. Plus att man då känner sig, det är väl någon slags smicker också, att här kommer någon från den stora, antingen fotbollsvärlden i form av Simon Cooper från Financial Times och så, eller A.A. Gill från den stora matvärlden och zoomar in på lilla oss. Mm. Så.
Exakt.
Man riskerar ju också då att ge den personen lite för stor, som att det är facit som kommer och att man blir ganska liten.
Ja.
Men ofta kan det bli underhållande att läsa. Och det fanns någon idé där med den här Mr. Andor från Ghana.
Att, hur var han då?
Han var ju snackig och
självförtroende.
Ja, precis. Han verkar inte tycka det var något konstigt att jag ville intervjua honom. Yes, it will be a nice opportunity to express myself.
Klart.
Så han var bara, tyvärr då så följde på att han helt enkelt inte skulle vara här så mycket längre. Mm. Han hade redan varit här i 9 dagar, men typ dagen efter skulle han tillbaka till Paris där han bodde.
Mm.
Då gick det inte att göra något reportage. Det hade ju också kunnat vara kul att kanske genom honom porträttera de ghananska spelarna, Sarfo och andra.
Mm. Mm.
Kanske blir det någon form av kortis till våra plocksidor istället.
Jag
hade honom ju här uppe i alla fall. På en. Det var också lite oväntat, för han sa inget om att han ville intervjua mig. Men plötsligt så när vi satt ner så började han mixa med sin telefon och ställde upp den. Och sen så frågade jag honom lite grann. Så han bara, wait, gick jag fram. Och så, are you recording? Yes, of course, video recording. Så han spelade in, fast det var jag som... Alltså, så det kan hamna på...
Vilken gärna nu.
Ja, vi får se vad som händer.
Ja.
Det blev inget stort tyvärr, men det var värt att kolla upp.
Ja, men det var ju lite, om man ska återvända till det här, att man tar någon som är lite utanför spektrat och kastar in dem i en ny värld, så var det lite det ändå som Mats Olsson fick erfara eller vara med om när han lämnade musik- och kulturjournalistiken för att kliva in i fotbollen lagom till, var det VM i USA?
VM i Italien.
VM i Italien
var väl inför det.
Mm. Just det. Och då var det, kom man in med liksom ett annat perspektiv och var lite skeptisk till hela fotbollsmiljön. Var lite dissig och sådär och kunde köra lite referenser. Det var ju väldigt pikt då, för då hade ju fotbollsjournalistiken och sportjournalistiken gått i samma spår rätt länge. Så då kändes det ju säkert fräscht då.
Ja, verkligen. Mm. Och alltså, det var ju minst sagt lyckosamt, både kommersiellt och inspirationsmässigt. Mm. Sen om man läser de här gamla texterna som finns i hans antologi då, till exempel, så kan man ju väldigt tydligt i början se att han är en som kommer utifrån och inte köper de här givna sanningarna. Han driver ju lite med dem i början när Olle Nordin är pressad och han liksom ironiskt säger att nu ska jag kräva Olle Nordins avgång. Mm. Det ska man tydligen göra som sportkronikör.
Ja, precis.
Och sen så är han ju kvar i miljön så länge så att han blir ju en del av det etablissemanget. Och sen kräver han folks avgång på riktigt.
Ja, istället, och det ska man ju säga. I vår generation, vi journalister som kanske är då 35-40 idag, det är ju väldigt många av oss som har mycket att tacka Mats Olsson för. Mm. Där man kände att eller sportjournalistiken måste inte vara så trä i alltid att det är ett matchreferat. Han tog ut svängarna, och det var ju det som gjorde att jag, liksom, han var ju min första riktigt stora journalistidol.
Ja, det var, på ett sätt var det väl lite likadant tänkt där också, att, för han skrev inte bara fotboll i början när det var sport, utan nästan lite som A.J. Gill eller Cooper så kastade kanske Expressen ut honom att nu ska du gå på Elitloppet och skriva om det. Det har du aldrig varit på. Bara så skriver det är en form av flanörjournalistik kanske, men som ofta blev underhållande då, att man kastas ut i okända miljöer. Sen fick han väl, ja, han inspirerade ju många, och lite för många trodde kanske att briljansen bestod i att bara jag gör en radbrytning hela tiden så blir det briljanta texter, inklusive en själv. Så är det inte riktigt, men otroligt stilbildande. Ja. Många har övergett rocken för sporten. Mm. Rocken mår kanske inte så bra. Virtanen övergav väl rocken för
ja, han blev politisk ledarskribent på Aftonbladet.
Ja, och Bjurman övergav rocken för NHL. Mm. Dags för att någon överger något annat för rocken istället. Den mår kanske inte så himla bra.
Precis. Men vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar som alltid alla matcher från Allsvenskan. På lördag är det AFC Eskilstuna Hammarby, och på söndag är det bland annat Stockholmsderbyt och AIK Djurgården samt MFF IFK Göteborg. Allt detta kan man se med C More's premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C More's alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Offsides podcast avsnitt 164 är också i samarbete med Big Travel. Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Och just nu har Big Travel ett erbjudande på Merseyside-derbyt. Man kan alltså se Liverpool möta Everton direkt på plats, och i paketet ingår flyg, hotell, frukost, matchbiljett, långsida, lounge access och möjligheter att träffa en Liverpool-legend.
Anders Bengtsson.
Inte är Anders Bengtsson. Just nu får du som lyssnar på vår podd 500 kronor i rabatt om du bokar Merseyside derbyt före den 31 augusti. Big Travel, de har sportresorna för dig som vill ha lite mer, och läs mer och boka då på bigtravel.se.
Ja.
Får jag bara, innan vi går vidare här Anders, för det kanske ibland tycker vissa lyssnare i alla fall kanske kan vara kul att veta hur vi resonerar redaktionellt med jobb och så. Just det du var inne på där med att man kastar in kanske en liten oväntad figur i ett känt sammanhang. Mm. Så var det ju något vi ville göra men inte riktigt lyckades med för något som kommer här om några veckor, nämligen Sveriges nästa landslagssamling.
Ja just det, Minsk-Sofia-resan.
Ja precis, 2 bortamatcher för Jannes gäng. Bulgarien först och sen Vitryssland. Och dels har man kanske en lite mer spännande miljö än vanligt att jobba med. 2 länder där man inte så ofta är och rapporterar ifrån. Och så, som jag fattar det, om man akkrediterar journalist så skulle man få resa med landslagets plan mellan då Sofia och Minsk, om det nu är Minsk. Och då känner vi att vi kan inte göra, det är ganska uppstyrt på sådana där som många vet, med svårt att komma och prata länge med spelare och tränare och så, utan det är mixade zoner och så. Men kanske att någon skulle kunna beskriva hela spektaklet, någon som aldrig varit inne i det tidigare.
Mm.
Men det satte vi inte helt enkelt. Jag vet inte om någon liksom har någon liksom önskemål om det, alltså det måste ju vara folk som kan skriva då.
Mm.
Och det ska gärna vara någon som skriver bra och har en egen stil, som ändå är lite nyfiken på fotboll, vet ett och annat men inte jobbar med fotboll. Nej, i vardagen. Precis. Redan där är det ganska många som är borta.
Mm.
Men det kommer dyka upp fler sådana här samlingar. Så man får gärna tipsa om så här en önskeskribent som skulle vara lite oväntad då i Offside och bevaka något ganska etablerat. Mm. Vem skulle det kunna vara?
Mm.
Vi klarade inte riktigt. Och kanske hade vi någon idé som inte funkade, men man får gärna hojta till ett förslag.
Ja, men det är en bra utmaning till våra lyssnare.
Det behöver inte vara landslagssamling, men liksom någonting som är bevakat regelbundet.
Så. Och då mailar man ju till podcast@offside.org om man känner att man har ett namn i rockärmarna. Du Johan, jag tänkte, kommer du ihåg när vi flyttade innan semestern så skulle vi flyttstäda vår gamla redaktion, packa ner saker och förbereda så att de här flyttgubbarna skulle komma och hämta lådor då. Och jag passade på då när du skulle veckla upp och vika ihop en sån här flyttlåda. Passade jag på att filma dig. Och det var ju så att redan innan jag tryckte på play då, eller rekord, så hade du hållit på i någon minut eller två och försökt att få upp den här flyttlådan. Och lyckades inte, det slutade med att du drog sönder lådan. Och jag la ut detta då på Twitter.
Ja, du frågade om jag minns. Alltså, det var ju trauma hela sommaren. Det var ju
lite av en viral succé blev det.
Mm. Många tyckte det var väldigt roligt.
Ja,
många
tyckte det var väldigt kul.
Ja.
Och för mig så var ju detta, det var bekräftade den Johan som jag har lärt känna. Som är väldigt dålig på det här med praktiska saker och hitta problemlösningar när det gäller att använda händerna och så.
Ja. Jag fick liksom direkt flashbacks till, på högstadiet hade vi någon, ett ämne som hette NO-teknik. Mm. Jag vet inte om det var ett satt ämne eller om det var något som hette något annat någon annanstans. Det var liksom någon blandning av slöjd och
fysik.
Ja, kanske. Man skulle löda och grejer.
Ja, visst.
Men då minns jag hur jag verkligen hur jag gick bet på första uppgiften då. För då skulle alla just vika ihop en sån låda, betydligt mindre än sån här flyttkartongslåda. För där skulle man då sen ha sina alster. Och jag fick allihop lådan en sån gång. Så, ja, men du skrattar. Just då, det var jobbigt. Uh-huh. Liksom för att när man känner att man är inte lite dålig utan det kan inte finnas någon som är sämre på det här.
Mm-hmm.
Och när du spelade in mig när jag misslyckades med att vika in den här lådan, papphammar sa folk och sådär. Mm. Folk trodde ju att jag skämde. Alltså, jag är dålig på det. Uh-huh. Väldigt, väldigt dålig.
Uh-huh.
Då tänkte jag också lite på något som några andra skrattade åt lite tidigare som också blev mer viralt. Och det var ju då Mario Balotelli. Och om jag säger Balotelli och västen, vet du vad jag pratar om då?
Ja, visst.
Om de flesta vet säkert. Men om någon inte fattar, vad handlade det om?
Han skulle ta på sig en sån här neonfärgad västuppvärmning, tror jag det var. Och lyckas inte få den på sig. Liksom. Det är ju tre hål då. Två för armar och ett för huvud man ska sticka igenom.
Ja, fast det var också något lite modernt med västen. Sluta. Som gjorde att man ändå skulle vika på något sätt.
Försvara inte.
Ja, det vill jag komma till då.
Han lyckas inte liksom hitta rätt hål.
Nej, folk tyckte det var otroligt roligt då. Att gud var han korkad och klarar inte ens det här. Och det liksom tonsattes med musik och det gjordes liksom spoofer på att han inte fick på sig den här västen. Mm. Kan jag säga att jag har ju aldrig känt mig närmare Balotelli än när jag såg det klippet. Jag garvade inte, jag bara kände ju total identifikation.
Mm.
Att det där skulle kunna ha varit jag. Att för en gång skulle gjorde Balotelli något som jag också kan göra, så att säga. Fast det blev tvärtom.
Ja, visst
det. Att vi delade det.
Ja.
Så jag ömmade ju för honom väldigt mycket då, för jag visste hur det kändes som att vara där.
Ja, min motsvarighet till din flyttlåda, där jag är fullkomligt borta, det är ju med tekniska saker, med datorer.
Mm.
Och häromdagen bara så var det ju ett sånt exempel där jag liksom började liksom ropa ut så här, fan nu släcks min skärm, den blev helt svart då. Jag har ju en laptop som är kopplad till en skärm och så bara, hela tiden bara släcktes. Vad är detta? Så ropar jag på Kristoffer då som är vår AD och lite vår tekniska geni. Det är något fel här med min dator. Sådär. Så ser han på den här strömbrytaren så är det bara en knapp, den här röda knappen med som jag kom åt när jag satt liksom och tryckte på den med foten. Så, ja, du kanske ska sluta med det. Ja, okej. Okay. På den nivån är det.
Ja.
En annan gång så var det sådär att plötsligt så utan att jag rörde mitt tangentbord så skrevs en massa bokstäver. Jag tänkte, vad är detta? Liksom. Nu har den helt fuckat upp här min dator.
Nu spökar det.
Chris, kom! Panik, det är någonting, jag måste köpa en ny dator. Så, ja, men du kanske ska ta bort boken som ligger på ditt tangentbord.
Det är för den ligger och trycker ner knappar.
Ja, okej.
Okay. Ja, där kan jag vittna om mycket också. Ja. Att du är möjligtvis lite mer teknisk, eller lite mer händig. Och jag som sannoliken inte är en datamänniska. Jag är ändå personen som, när dataläraren sa att nu måste alla städa skrivbordet, ställde mig upp och tog bort kaffekoppar och grejer och tittade, alla andra sitter ner och klickar. Ah, du menar dataskrivbordet. Så jag är ändå den som ibland faktiskt, det har hänt att jag har hjälpt dig.
Ja, det har du gjort.
Ja,
men det är mycket, när du ska hjälpa mig så det, prova stänga av och sätt på igen.
Ja.
Det är ofta din lösning på problem.
Ungefär så. Ja. Vi ska inte fasta just de här grejerna. Vad jag tänkte komma till är att man kan vara, som Balotelli då, otroligt kompetent på vissa saker. Och så har man kanske vissa fläckar där man är inte bara har lite svårare för utan är sämst. Mm. Det här är ett extremfall då, att han inte får på sig en väst eller att jag inte får ihop en kartong. Mm. Man behöver ju inte vara så dålig på saker, men även i grejer, man kan ju inte säga att vika kartonger är något som ingår i mina arbetsuppgifter vanligtvis. Mm. Men det finns ju en del andra som gör det, där man faktiskt känner att man kanske nästan får sitta och låtsas ibland, mm. att man kan mer än vad man vet. Mm. Det här kan man ju applicera på, jag tror att vad vi pratar om här är kanske självkännedom. Mm. Och att man kan vinna mycket på att i alla fall veta om vad man ska göra för att man är ganska duktig på det. Och vad man kanske ska undvika att göra för att det här gör någon annan otroligt mycket bättre. Mm. Och det är inte alltid lätt att ha självkännedom. För det kan vara liksom lite jobbigt att säga att det här är inte jag rätt person för, eller jag vet inte. Mm. Och det kan även vara ämnen som ligger rätt nära en själv. Om fotbollsspelare är ju lätt att applicera. Det kan ju vara att, ja, vad kan det vara? Någon är extremt enfotad till exempel. Och vi har pratat om de här valen man får göra då. Ska man liksom träna upp sin dåliga höger? Eller ska man bara acceptera att den kan jag liksom knappt gå i trappor med? Och det är också någon slags självkännedom. Mm. Eller att man är långsam och då ska undvika vissa grejer. Och förstås viktigt för en tränare att veta också så där, att den här spelaren, viktigt att den är öppen med sina svagheter så att den får göra det den är bra på. Mm. Talat om att det är ganska vanligt på stora tidningar också, till exempel att de ibland kanske värvar ett upcoming stjärnskott och ibland kanske lite glömmer bort varför de värvar den. Ja, det var ju för att han var så bra på där fram nyheter, inte för att han skulle tycka eller tvärtom eller vad det kan vara. Så det blir också en ledarfråga ganska ofta. Och så kan man då till ledaren själv, tränaren som ju behöver behärska. Du och jag skulle vara diskvalificerade för att bli fotbollstränare av många anledningar. Men till och med om vi var kompetenta fotboll och ledare så skulle det inte gå, för att du skulle inte kunna hålla en match genom gång rent tekniskt. Alltså en PowerPoint eller Y-scout, att du skulle sitta, det går ju bara inte. Mm. Och då kanske du skulle vara man nog och säga att det här är inget för mig.
Nej, man kanske omger sig då med personer som kan det här med att presentera på PowerPoint.
Precis, ja. Att den ska då fylla i ens egna luckor. Mm. Men då vill det ju till då att man är ärlig. Mm. Om man går till journalistiken till exempel. Jag vet inte hur du har känt, men nu är det ju inte så att vi hänger i tv-studios varje vecka. Men det har ju förekommit för oss båda att vi då och då har varit gäster. Kanske i Viasat någon gång eller i C-more. Mm. Någonting annat kanske. Och det kan vara även när vi pratar här i podden. Att vi, vad sa vi från allra första början? Liksom, innan vi gick in i vårt första avsnitt så pratade vi i alla fall lite grann om vad vi ville vara. Mm. Och vi sa att vi inte ville vara någon som bara tar upp helgens matcher och som säger att bör den avgå eller inte. Eller ja, sådana aktuella snackisar. Mm. Att vi ska bara bli åsiktsdrivna. Sen blir man det lite mer än man har tänkt sig ändå, ofta. För att sån är man ju vardagen. Men jag känner nästan varje gång att vi har varit inne på ett sånt ämne lite ångest efteråt. Mm. Du kan ju gå igång och jag kan ju gå igång. Det kan vara allt från något så här borde IFK Göteborg göra, eller ska Peter Svärd bli sparkad i Kalmar eller någonting helt annat. Mm. Och det är klart att man kan ibland kan man ju ha rätt. Man kan ju träffa rätt, men man kan lika gärna träffa fel. Men i grunden kommer det lite ångest till mig för att jag känner mig lite som en bluff efteråt. Mm. Att jag vet väl lite grann, men inte mer än gemene supporter och till och med mindre än gemene Kalmar supporter om jag ska prata om Kalmar. Mm. Vad har jag satt på mig för stor kostym här?
Mm. Ja, men det är ju så fotbollsmässigt om man pratar om det rent taktiska. Du och jag är ju, skulle jag säga, som den genomsnittliga fotbollspersonen som är intresserad och tycker det är kul att kolla på fotboll. Vi kan ju inte mer. Sen har vi ju suttit och pratat med tränare många timmar och fått höra om löpvägar och sådär. Men det är ändå, man lär sig språket och man lär sig liksom lingon, hur man ska föra sig för att det ska låta proffsigt kanske. Mm. Så det är mer att man tar på sig, liksom man spelar lite teater kanske.
Ja, men det ärliga hade väl varit att, för om du då skulle till exempel vara gäst i Viasat Premier League-studio, då kanske det går till så att du har lite kontakt med någon producent där innan som går igenom lite vad du skulle tänka dig att snacka om. Mm. Och redan där gör du bort dig. Mm. För du säger ju inte då att jag följer ju Premier League och är intresserad och sådär, men alltså, jag har inte den liksom kunskapen och underlaget att jag kan gå in och säga vad som är fel på Evertons försvarsspel. Mm. Ändå kanske du hör dig själv säga, vi har ju det här med Evertons försvarsspel som man skulle kunna kika lite på. Skitbra, säger producenten. Och sen sitter du då liksom i panik,
ja,
och kanske letar upp statistiskt underlag. Där, och så kan det säkert låta helt okej när du presenterar det. Men i grunden, vad vet du om det? Och där har man varit själv också. Där det rättvisa kanske hade varit att säga absolut, jag kan komma till studion, men jag kommer bara dra anekdoter, klenoder. Är det okej? Ja, det är ju knappast okej. Men det hade kanske varit det mest ärliga. Liksom så här, ja, prekärt, nu läger jag Orenius här för IFK Göteborg. Bör de sparka Jörgen Lennartsson? Ja. Alltså, jag är faktiskt inte rätt man att svara på det, men har ni hört den här gamla klenoden om när anfallaren Lennart Nilsson bjöd hem hela laget bara för att visa sina mål på VOS?
Ja, va?
Har ni hört den? Inte?
Liksom. Ja, på tal om Jörgen Lennartsson, fan det är skit. Jag satt hemma hos honom, vet vad han gillar för glass.
Ja.
Det är ju det vi kan bidra med.
Ja, det, alltså, man ska vara stenhård och ärlig. Och sen blir det ju en konstig podd här om vi aldrig skulle liksom våga tycka någonting. Om du liksom, ja, vad säger du här nu om AIK? Det är inte jag rätt man att svara på. Det blir inte så kul heller, och det är klart att det inte är hela världen. Men det är den här känslan som man kan få efteråt, att man är ute på lite för djupt vatten helt enkelt.
Ja,
och att det är lätt att bli smickrad, för att folk förväntar sig också av en, om man tar en fotbollsjournalist, den kan ju vara duktig på olika saker men också dålig på vissa saker. Men det blir förväntat kanske när man når en viss plattform att man ska vara allvetande inom fotboll. Kan uttala som ekonomi i klubbar eller spel, rent speltekniska, vad som sker på planen. Man ska kunna ge berättelser och ja, nästan allting. Fast det är inget som säger att man klarar av allting.
Nej,
ingen gör ju det.
Nej, och detta, jag ska inte inleda ett försvarstal här heller. Men när det är så, om vi pratar i podden om någonting, vi pratar om AIKs problem på mittfältet till exempel, så kan man ju säga någonting då som man tycker känns rätt. Och så, det är ju en känsla man har, eller man har läst någonting som man liksom på något sätt kopiera lite grann.
Ja, det kan ju vara undermedvetet.
Ja, precis. Och så kan det vara så att man kan få lite ilskna reaktioner utifrån vad vi har sagt i podden av AIK som inte håller med. Bara fan, snackar de och så? Och då har de helt rätt liksom. Men problemet är ju att eftersom vi har en podcast med rätt många lyssnare och att vi är chefredaktör på ett fotbollsmagasin, folk tar det som att vi är experter. Och därför så blir de så upprörda när de känner att ni som experter, ni måste ju ha koll på det här. Så det är inte ett försvarstal. Vi måste stå för det vi säger.
Men det är klart att vi kan ha åsikter också. Sådär. Det är väl att det liksom ska vara givet att det har lite mer tyngd då, för att vi liksom, fast vi jobbar ju inte med det på det sättet. Om man är en tidning vi har, så har vi aldrig någonsin skrivit en artikel på om någon tränare i Allsvenskan bör avgå och drivit opinion. Det gör vi ju inte. Liksom.
Nej, men Erik Hamrén så var vi ju tydliga.
Ja, men det var ju Jesper Högström som skrev.
Ja, men även i podden och sådär. Vi pratade ju mycket om att det, nu räcker det liksom.
Ja.
Men det var ju för att vi visste också mycket att han har tappat liksom förtroendet och sådär, internt och sådana saker.
Ja,
också.
Det är klart att det kan finnas klubbar och skeenden som vi faktiskt vet mer om än andra. Men då är det ju ofta på nivån att man kanske inte berättar det här, utan kanske vill skriva om det sen istället. Så då hamnar man lätt i det som man vet lite mindre om. Jag lyssnade på podcasten 352. Det var ett ganska formulariskt upplägg. Jag har lyssnat på den flera gånger och rekommenderar den verkligen. Bra ton, och om man ser som jag en del allsvenska matcher men inte hinner med allt, så får man allt täckt där. De gick igenom varenda lags transferfönster och vände och vred på det. Och så gick de igenom alla matcher från senaste omgången. Ganska formulariskt, ändå så blev det faktiskt ganska underhållande att lyssna på. De, i alla fall tillsammans, tar ju in mer allsvenskt än vad jag gör. Och ligger kanske närmare vardagen. Noah Bachner och så skriver ju om vad som händer mer nu. Och så. De har ju bättre förutsättningar kanske för att tycka. Men även de måste ju ibland hamna i situationer där de känner att de ser ju ändå inte Halmstad hela tiden. Eller Kalmar, eller vad kan vara. Men de måste ha väldigt pondus. När de, jag är säker på att de också känner så ibland. Även om de ligger längre fram än vad man själv gör. Jag tror alla gör det. Och det kan också vara krav, särskilt när man jobbar på, jag menar, Expressens redigerare tyckte väl jag var hopplös för att jag hade så svårt just att vara tydlig med, för där kan det ju vara så ja, Rami Chaban har skrivit på för Hammarby. Blir han en flipp eller flopp på det nu? 3000 tecken. Egentligen, rakryggat hade varit där och säga så här, vad är det för krönika? Han har precis skrivit på, visst kan jag gissa om det, men vem kan inte, då kan väl lika gärna göra en vi-femma på stan om, eller vad Hammarby supportrar tror. Vad ska jag tro om det? Liksom, sådär. Ändå så gör man ju det då som någon slags god soldat. Eller liksom, ja, det stormar om Magnus Haglund i Älvsborg, bör han avgå? Och så hamnar man liksom i
Å ena sidan
och andra sidan, och rubriken blir
Orenius är osäker.
Ja, men typ tveksamt Elfsborg, minns jag en rubrik kunde vara. Liksom, det är ju så otydligt så.
Ja, precis. Och sen så, men ja, precis, det är ju tidningsformen då, om man är liksom reporter eller
släpp. Men det är den de vill åt. Det är sett på Bachner med.
Absolut.
Att sådär att han kanske ska skriva när Jörgen Lennartsson fortfarande var tränare. Ska han avgå eller inte? Han för ett betydligt mer intelligent resonemang om någonting annat, i, om det är spelardrivet eller tränardrivet till exempel. Mm. Sen kanske han ändå har press på sig att nämna, och han uttrycker sig ganska försiktigt i en bisats kanske, att kanske är det rätt att Lennartsson bör gå, eller vad det, eller vad, det, vad han kan ha skrivit. Men det blir ju rubriken sen. Det är det som man måste kommunicera utåt. Mm. Men han skrev ju egentligen om något annat hellre kanske.
Ja, precis. Sen så kommer man då till själva tv-formatet. Där blir det ju så otroligt tydligt. För dels, vi har ju suttit med då några gånger i Simon och Viasat, så vi har pratat om att man får ju ett körschema där liksom, det handlar om sekunder så. Om man sitter i Simons studio så är det kanske Lasse Granqvist som är programledaren. Och så börjar man prata snabbt som fan, så om man ska snacka om Elfsborgs problem på mittfältet. Och så ser man liksom i ögonvården att Lasse signalerar så här, så bryt nu för nu måste Olof Lund komma in, och sen så måste vi gå till reklam, och sen måste vi liksom, det är 20, alltså det snackar om 5 sekunders marginaler där, då blir man sjukt stressad.
Ja, det är dålig klenodmiljö.
Det är ett riktigt läge att dra den om Haglund när han var ute och fiska. Och därför så blir det också, det kan man känna när man sitter och tittar på Viasat eller Simonsson, det blir så bestämda åsikter och vedertagna sanningar rätt snabbt. Det är liksom hårdvinklat rätt ofta. Så man bestämmer sig väldigt snabbt för att Safo är den här typen av spelare. Detta tillför han, men här saknar han saker. Och så inte mer. Det blir liksom inga nyanser i det. Utan det blir väldigt, väldigt pang på rödbetan.
Ja, och det ärliga kanske. Alltså, det skulle krävas enorma studios då. Om alla skulle vara oftare säga att det här är inte riktigt mitt område. Jag kan om det här, men inte riktigt om det. Då skulle man kanske ha liksom en fotbollsexpert som bara uttalar sig om det taktiska. Någon mer kanske före detta spelare som mer kan berätta om socialt, hur det är omklädningsrum och så. En gammal domare som bara uttalar sig om beslut. Man har kanske osynliga handen, Christoph Vogel där för att prata om ekonomi, klubbar. Och så får jag vara någon slags anekdotman på flanken kan man tänka sig. Någon slags hatt som lättar upp ibland.
Som en sladdjan som sitter lite fortfarande lite så nedsläckt i ett hörn i VSAT-studion. Och som hela tiden liksom faktakollar allting. Bara googlar sådär. Nej, Johan, där har du fel. Det var inte Katedor som var Jörgen Lennartsson. Jag läser ett gammalt rep här.
Ja, det kan ju bli, det skulle ju bli svåra sändningar att manövrera för till exempel.
Men lite lampa så, du vet, som Jeppe, du vet, när man känner, nu har jag belägg för att säga någonting, trycker man på lampan och så Olof Wenström, Johan Orrenius, där ska kliva in, vad har du att säga?
Ja, vi kan väl ta den här när Anders Limpar tog ner en schampoflaska som Novakovic kastade i duschen och dämpade den liksom på foten. Novakovic var så otroligt imponerad. Över till dig, osynlig hand.
Ja, schampo. Ja, absolut. Det finns några.
Det hade ju inte gått.
Nej, jag tänkte lite på det här faktiskt. I helgen var det nu i VSAT-studion. Då var det Martin Åslund och Bojan Djordjic som var bisittare till Wenström i studion. Det var, första matchen var väl Huddersfield Newcastle, sen så senare var det en annan match. Och Martin Åslund, som jag vet har stenkopp, för jag har full respekt för hans fotbollsöga. Han har kanske lika bra öga som kananen.
Han pratade mycket om att I have an eye på fotboll, apropå att han hade varit så hård mot Teddy Olofsson.
Ja, just det. Ja, men han har ju själv levt i fotbollsvärlden. Han vet vad som krävs ute på planen. Och han ser liksom löpvägar och liksom zonförsvar och sådana här saker. Men så skulle han börja göra en utledning här om Newcastle, som visserligen var bra. Liksom. Han pratade om vad som var problemet med Mike Ashley och ägaren. Så började han kolla då. Han inledde så här, ja, veckan som har gått här så har jag kollat på hur mycket Newcastle drar in i sponsorintäkter från 2007 och jämfört med då 10 år senare nu 2017, så jämfört det med övriga topplag hur mycket de drar in. Ja, så det är då 170 miljoner kronor, eller om det var 100 eller vad. Jo, så. Ja. Och där blir det lite så, där tar han på sig en lite för stor roll kanske, om man inte vet om det är kronor eller pund, det är rätt stor skillnad.
Då vill han ändå, har inte han läst ekonomi? Jo, där har vi förmodligen mycket mer om det än vad vi två.
Ja, absolut.
Men vi sätter väl alla på oss de här kostymerna ibland. Och alltså, det enda man kan trösta sig med är väl att andra också, även i väldigt framstående yrken, inte bara inom sport eller sportjournalistik, också ibland på vissa områden. Jag kan känna trygghet i mycket av det vi gör redaktionellt med, alltså skrivande och när man är redaktör och bygger en tidning. Men man hamnar ju också i möten hur ska vi sälja mer annonser till tidningen?
Ja.
Där man känner att...
Ja, då smyger du lite.
Nej, men där sitter jag ju liksom och låtsas. Liksom. Ja. Eller jag gör så gott jag kan. Ja. Men det känns ju samtidigt väldigt fel att, sådär, att jag ska sitta här som vet så otroligt lite om detta. Det kan man tänka sig även för topptränare. Det är inte som att de är kompletta människor. Någon är kanske väldigt karismatisk och socialt skicklig, till och med taktiskt skicklig, men väldigt slarvig människa, vilket kan leda till frustration i grupp och lag. Någon annan har extrem ordning på grejerna, men är kanske, ska inte vara för hård mot Rafa Benitez, men någon slags lite kantig socialt, vilket gör att man lite tröttnar på personen, kanske blir insnöad. Och som du var inne på i början här, handlar det väl mycket om att omge sig då med folk som kan fylla ens luckor. Ja, men Lars Tommy då, till exempel. Att två oerhört olika typer av fotbollstränare, men vissa, de har ju liksom gemensamma värderingar, vilket är viktigt kanske. Men där den ena kan ta hand om en sak och den andra får stå för någonting annat. Ja, vi är ju egentligen ganska lika varandra. Nu har ju vi en väldigt liten redaktion. Vi är väl vi två och en art director. Men det där kan man väl på ett sätt, det blir lätt också att man gärna vill jobba med den som man känner sig lik med. Och också att det färgar ens åsikter. Vi har suttit här och hyllat Alexander Axén mycket. Det är för att i grunden mest för att jag får en väldigt positiv bild av Alexander Axén som människa. En person jag gärna hade liksom tagit en öl med. Och som verkar vettig och sund och rolig. Jag vet ju egentligen oerhört lite om hur han är som tränare i vardagen. Men ändå så tänker jag då att han måste vara en väldigt skicklig fotbollstränare. Det är mycket möjligt att han är det. Men till och med där har jag ju inte underlaget som krävs. Eller att jag kanske blir överdrivet kritisk mot Jens Gustafsson. För jag tycker att han verkar vara lite träig kanske. Och bara läsa den här management-litteraturen. Och så låter jag det färga för vad jag tycker. Alltså redan där har man ju, går man ju vilse lite i vad man har för underlag från början. Men du och jag kanske skulle må bäst av att ha en till som var väldigt olik oss själva. Samtidigt ska man då stå ut med den personen. Det är en väldigt balansgång det där.
Ja, men så är det ju. Men om vi återgår till det här, liksom, kanske då problematiken med det här tv-snabba puckarna som går, är ju att, och det är en sak som ofta de få gångerna som jag sitter och liksom blir lite frustrerad hemma, om det är Viasat eller Simon, det är ju när man hela tiden tar på sig en roll som att bara för att jag är här nu så måste jag ha en bestämd åsikt om allting. Ofta så är det ju när det kanske är tveksamma domslut eller om inte personen i fråga tillräckligt påläst, just när det handlar om Liverpool, där jag vet om man pratar om Coutinho, hans vara eller icke vara, och de inte är pålästa, de vet inte vad som har hänt. Då blir man ju frustrerad och förbannad när de har bestämda åsikter ändå. Men det hade varit skönt någon gång om det är så att man kommer tillbaka efter ett tveksamt domslut i första halvlek, halvtidspaus, de har ändå 10 minuter bortsett från reklam och så och prata. Om någon säger, jag vet fan inte exakt vad som gäller här. Det var ett så här tveksamt offside, om det var mot Liverpool Watford till exempel, sista målet mot Watford. Jag vet inte, men då sitter de och säger direkt så, jag vet, detta är katastrof av domaren här, eller tvärtom, det är klart det är mål liksom. Och så är det en gråzon. Där hade det varit skönt ibland om man kunde fått in det, precis som i på ledarsidor där det är också bestämt, det är liksom någon slags nutid, samtiden som vi lever i, att man ska vara så jävla övertygande. Att man bara säger, jag är lite osäker här. Alltså. Kanske vi ska ta och ringa Jonas Eriksson eller Alla Kim eller någon som har koll på det här om det handlar om domslut. Eller skicka ett sms sådär.
Men bra,
det
är inte bra tillfälle för mig att trycka på klinokknappen också för att lätta upp stämningen.
Ja, nu tycker jag att ni är bråkiga.
Apropå svarslösa har jag en fin gammal om Fredrik Jensen i Trelleborg. Ja. Det hade kunnat vara någonting. Ja. Ja, men det är väl att det ligger inbyggt. Alltså. Det är ditt jobb att veta. Du ska ha en åsikt om man känner den pressen. Samtidigt så, vad gillar man till exempel mycket med fotbollsspelare? Det är ju självinsikt. Och när de till exempel, alltså, det går väl alltid hem att säga, ja, men killen som jag var aldrig... Jag klarade inte riktigt att göra 20 på foten. Och då gillar man ju alltid när någon så där är öppen med sina tillkortakommanden. Eller när de berättar vad de är dåliga på. Det är ju inte så farligt ofta. Men där anses det liksom vara givet att man ska veta nästan allt om allt.
Ja, och sen så är det ju så, än en gång och vi är tillbaka till tv-studio. Det är ju en rätt hård konkurrens där. Det är många som slåss som får platser i en tv-studio eller på en pressläktare och kommenterar matcher. Och därför så vågar man kanske inte, för man vet om att om jag liksom börjar vackla lite och bryter den här liksom normen av att man ska vara så självsäker, så ryker jag, då får jag inget jobb. Då kan inte jag fakturera mina tusenlappar varje månad. Då måste jag hitta på någonting annat. Liksom. Ja, så att det är ju också en sak.
Ja, det finns ju en högre spelplan än fotboll. Där kan ju som mest kanske folk bli arga för att någon är dåligt påläst eller har fel. Mm. Men när man når en viss status som expert då, till exempel, när folk då förväntar sig att den här personen ska veta, ha ett svar på allting, då riskerar man ju att bli ganska smickrad av det också. Mm. Det är ju ganska aktuellt med Leif GV till exempel, mm, som ju syns överallt och kan läsas väldigt mycket i Expressen, både som självskribent och att han blir intervjuad ständigt då av nya aktuella krimfall. Mm. Men radioprogrammet Medierna hade, tog upp det i helgen just nu. Senaste hade han väl varit ute och spekulerat i vad som kan ha hänt i den här tragiska ubåtshistorien i Öresund.
Kim Wall hade.
Ja, precis. Att, man kan ju då undra om det här blir, men är det rimligt? Någon som så otroligt starkt inflytande, och även om han då är kriminolog, så kanske han inte inläst på just det här fallet. Och hur rimligt är det då att man ska sitta och ha teorier offentligt och nå väldigt många människor? Det är ju samma princip, fast kanske lite allvarligare än när vi gör det.
Vi har ju båda sett den här Oasis-dokumentären Supersonic som snurrar runt nu. Det finns ju på SVT Play för den som är sugen. Som ju, han hade väl biopremiär för något år sedan. Du och jag var sugna på att gå på den då, men blev inte av. Och nu har vi klippt den, båda två. Och ger väl en gott betyg. Mm. Som en underhållande, intressant dokumentär om Oasis första stapplande år. Från att de liksom är... inte är ett band till att de spelar inför liksom flera hundratusen människor och är världsberömda.
Mm. Slutar ju lite där, ska man ju säga kanske. De avhandlar inte så mycket nedgången.
Utan att spoila någonting, så kan man säga att det är så. Och mycket av det som... Det,
var du en Oasis?
Ja, det får jag ändå säga att jag var Oasis, sen så blev det lite Blur, sen så släppte jag lite grann det och tyckte att det var lite för... fjantigt, så gick tillbaka till min grunge igen. Ja. Det var ungefär den musikaliska resan jag gjorde. Ja. Men det man kan säga är, förutom att jag gillade den, så var det rätt skönt om den här dokumentären. Det har ju gått liksom en jävlig inflation i sättet när man gör dokumentärer om någonting som har hänt i tid. Att man har de här talking heads hela tiden. Folk som bara sitter framför en kamera i en skinnfåtölj och sitter och pratar. Och sen så växlar man, så kan det vara 20-30 talking heads då. Mm. Det är ju inte alls i den här, utan det är ju bara rörligt material. Och sen så är det liksom pålagt de här rösterna där de berättar olika skeenden och vad som har hänt. Så det var ju härligt att se. Bara ja. Men mycket handlar ju om liksom bråken då, givetvis mellan Liam och Noel. Mm. Där de är som hund och katt.
Ja, Noel säger själv just det uttrycket.
Liam's like a dog and I'm like a cat. Cats are very independent creatures. They don't give a fuck. Right bastards.
De hatar ju varandra. Det är ju, jag vet inte om det är Noel som säger någon gång att det räcker att jag tittar på min brorsa så blir jag förbannad. Han behöver inte säga någonting, jag blir förbannad. De verkligen hatar ju varandra på många olika planer. Har vi gjort det hela tiden som de växte upp? För att de är rätt olika som personligheter. Och det vittnar ju mamman också om det och så. Men det intressanta är ju, om man säger hur de formades och deras genombrott, det var ju ändå att de hade någon slags självkännedom, om vi går tillbaka till det som vi pratade om innan.
Ja.
Att Noel visste att Liam var liksom karismatisk. Han hade en karisma som inte han själv hade. Han hade ett utseende som inte han själv hade. Och någon som kunde liksom förmedla musiken på ett sätt som ingen annan i det här bandet kunde. Perfekt. Och vice versa, Liam kände ju att Noel var ju faktiskt den enda som kunde skriva bra texter.
Ja, låtskrivare överhuvudtaget.
Ja, precis. Det hade inte han alls kunskapen eller viljan ens att göra. Liksom. Så på så sätt så fattar de, okej, vi hatar varandra. De vill nästan döda varandra. Men samtidigt så vi är beroende av varandra om vi ska kunna prestera någonting som är bra.
Mm.
Och det blir ju så ändå. Och det pågår ju hela tiden. Liksom. Det är ju, på något sätt så bygger de också sin mytbildningen runt. De handlar ju mycket om deras interna duster och mycket föraktet för varandra. Men det är också att de är väldigt beroende av varandra.
Ja, verkligen. Men där har vi väl ganska två bra exempel på, även om det är till sin extrem, med personer som vet vad de är bra på och mindre bra på. Mm. Även om de kan ha haft, de kanske tyckte att de var bäst i världen till och med på vissa saker. Mm. Och det kan vi väl låta vara osagt. Men de blev störst i någon mån i världen, var den största rockbandet ett tag. Och det är väl att, för Liam hade ju bandet först, och det var ju så här förvånande, för han hade ju inte ens Det var väl också någonting, för ofta man hör är det ju ofta när man blir stora att så ska de haft sån kärlek till musik när de var små, och han tyckte väl de var töntar mer eller mindre, men plötsligt kom man på att det verkade coolt att vara sångare i ett stort band. Mm. Han tjatar ju med Noel för att de vet att han har någonting som jag inte har, och sen så tycker han är asstörig och jobbig, men det är det bästa jag kan komma på. Och vice versa. Det är ju rätt fina bilder från när de spelar in skivor i studios där liksom Liam bokstavligen får ett papper med en nyskriven text och bara står och sätter den mer eller mindre på en tagning, men det känns inte ens som han har läst igenom texten. Nej. Innan, att är det här något som jag kan stå för, det kan inte spela någon roll. Han sjunger in den, sen går han till puben och Noel sitter och lägger gitarrer hela dagen. Mm. Liksom, de fyller i varandras luckor extremt. Mm. Och det var ju förvånansvärt att de höll i så länge som de gjorde, även om det inte räckte hela vägen, och de har väl inte haft någon kontakt på ganska länge. Mm. Och som du säger har väl deras bråk, det var väl den andra historien liksom, om, alltså, som nästan gjorde dem till det här mytiska bandet, för att man kanske gick på en spelning för att se om spelningen skulle bli grym, men också vad kommer att hända mellan, kommer de börja bråka? Mm. Det blir liksom någon slags, ja, men påminner lite grann om, det finns de smashar någon båt, när, vad är det de gör? Det
ja. Första... ja, de är på väg till Amsterdam för deras första liksom utländska gig. De ska vara förband till The Verve med Richard Ashcroft i spetsen. Och på väg dit så tar de färjan då, om det är från Dover. Kanske? Jag vet inte om den går till Amsterdam. Och så de festar ju som satan, krökar och har ju knarkat en del innan de hoppar på båten och går liksom bärsack på båten.
De hamnar i bråk med West Ham-supportrar.
Ja, det är ja. Som City-supportrar, så handlar de dels i bråk då med ett gäng West Ham-supportrar. Och så tror jag det är Liam som springer in i kasinot och bara drar ner liksom alla de här spelmarkerna på golvet och springer ut på däck och är liksom helt banan. Det slutar med att de kastas i finkan.
Ja, ingen spelning, inte ens något Holland.
Nej.
De omhändertas och skickas tillbaka.
Ja,
och så ringer någon då till skivbolagsdirektören Alan McGee och berättar om att det blev ingen spelning. Vi alla hamnade i arresten. Mm. Och vad säger han då?
Brilliant.
Ja.
Han älskar det här.
Då vänder han på myntet.
De har redan fått den här liksom bilden av att det är ett liksom problem band som bara bråkar och är jävligt abstinata mot både reporter och mot sina fans och sådär. Mm. Och att det är liksom fyllda skandaler och de crashar hotellrum och sådär. De har redan börjat få lite igen. Och detta här bara bygger på liksom. Fan.
Precis. Mackie känner att detta ska vi inte gömma, det här ska vi istället spela på. Det kommer Brilliant. Skapa intresse. Kan ju påminna lite om vissa spelare med ett bråkigt förflutet som kanske liksom lite senare i karriären värvas till en mindre klubb, och där det ena intresset givetvis blir, har han det fortfarande verkligen, kan han bidra, men också ett slags publicitetsvärvning som gör att folk kanske blir nyfikna bara för att se vad som ska hända. Oj, 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 Frimpong ska komma till Allsvenskan. Hur ska det gå? Fantastiskt tror Frimpong, det går uselt visar det sig, men det blir dels nyfikenheten på kommer han prestera, men också kommer hända? Kommer han ta massa röda kort? Mm. Kommer han skälla ut folk? Kommer han bli en citatmaskin? Mm. Bentner i Rosenborg som det går bättre för. Och väl lite så också när det dyker upp de här i så här, oj jävlar.
Joey Barton i Marseille.
Ja, absolut. Hade det varit en, om man inte varit Joey Barton men haft liknande meriter så hade det bara varit en engelsman som har gått till Marseille.
Precis.
Här blev det någonting mer. Vad ska hända här? Och lite så försökte Mackie spela på.
Mm.
Men där du var inne på det där med självkännedom och att stå ut med varandra och att tvingas samarbeta trots att man är som hund och katt då.
Mm.
Det förekommer ju hela tiden i de miljöer som vi bevakar. Sen är det inte extremfall kanske som Noel och Liam. De slogs ju med varandra. Liksom. Mm. Det var någon som sulade ett kricketträ i huvudet på den andra. Och så.
Mm.
Men det kan ju vara att man ändå inte gillar varandra och ändå tvingas ingå i den här gruppen där det bygger på att man samarbetar mycket mer egentligen i ett band. Där kunde ju ändå Noel stå och lägga sina gitarrer medan Liam satt och drack på pubben. Här måste man ändå göra saker samtidigt nästan ännu mer på ett annat sätt. Vad tänker du spontant på när man tar sådana här lagkamrater som har varit som hund och katt?
Alltså de enkla, tydliga är ju sådär, alltså givetvis Ljungberg och Mellberg och så, som måste liksom prestera tillsammans och även om de hatar varandra. Sen så finns det ju de här...
Jag kan tänka mig att Mellberg störde sig oerhört mycket på att Ljungberg ville reducera honom till någon slags, för det var alltid det Ljungberg sa. Ibland, ja, det är klart att det eskalerade med bråket i Japan då, men
långbollen,
precis, att mycket. Han nämnde ju sällan Mellbergs namn.
Mm.
Här blev det väl lite väl mycket volleyboll där i andra, och där kände man ju direkt att han pissade på Mellberg, och han var ju lite mer än någon som bara slår långbollar.
Ja,
jag tror att han hatade det.
Samtidigt kan man undra också, precis som i Oasis-dokumentären, så är det väl någon gång som Noel faktiskt erkänner att han känner sån jävla avundsjuka egentligen med sin brorsa Liam, för att han är så snygg och för att han kan liksom Han är sån här stilikon. Han, det är väl något citat.
Det finns inte en dag som jag inte önskar att jag kunde bära en parka så snyggt som
han. Ja, precis. Men Mellberg och Ljungberg. Mellberg kanske var så. Eller Ljungberg kanske kände att fan, han skulle vilja ha hans skägg liksom. Han var gött det var. Ja, hade han sin röda ju... tuppkam istället.
Ja, men båda var väl rätt beundrade för sin utseende.
Ja, det var det i och för sig.
Men det är väl när det finns plats för en kung, men det finns flera som gör anspråk på tronen.
Ja, precis. Så kan man säga. Ja, men sen finns det ju lite med den här en hel grupp mot en person. Om man tar faktiskt inför U21-EM så var det ju ändå så att förra sommaren, för två år sedan då, liksom det var ju, vad var det, några månader innan själva mästerskapet, så var det ändå så att fotbollskanalen som hade den här rundringningen till spelarna där i princip samtliga sa att de inte hade förtroende för Håkan Eriksson. Och likadant bara nu i våras, vet, med Elfsborg när BT gjorde den här, det var 22 av 23 spelare som inte hade förtroende för Magnus Haglund. Det blev också en väldigt speciell, och nu är Haglund kvar, Håkan Eriksson var ändå kvar och liksom vann till och med guld då. Mm. Men att de ska fortsätta prestera, men det är inte skitkul för Haglund att kliva in dagen efter när han känner att det finns en person här inne som inte tycker att det är ett rövhåll.
Nej, ja, visst.
Och så. Och spelarna vet vice versa, de vet okej, nu vi hatar honom men vi måste ändå prestera, för tydligen så vill Andreasson och Bosse Bank ha kvar honom. Så.
Ja, vi kan alla enas om det väsentliga att vi alla vill vinna matchen på söndag. Mm. Så hur tacklar vi det här bäst nu då?
Precis.
Ja, det är så alla mot en förhållanden. Ja.
Sen var det också då givetvis i Bayern München var det ju Lothar Matthäus och Effenberg.
Ja, den är ganska bra jämförelse, för de var ju också i något som var väldigt framgångsrikt. Mm. För det är klart att det finns många exempel på Bonke-gäng. Mm. Jag menar två Division 4-rivaler som, så här, den historien kan ju vara fin också. Men de var ju ett av världens bästa lag. Mm. Och de har väl fortsatt att bråka mycket efter också. Du minns Effenbergs självbiografi och kapitlet om Matthäus.
Ja, vad var det nu?
Saker som Matthäus vet om fotboll, och så var det några blanka sidor. Bara. Jag tror den var snodd av Effenberg någonstans, det själva greppet, men ändå rätt kul.
Ja, det får man väl säga.
Särskilt om man börjar med sådär, läsa kapitelinnehållet, så förvånande ändå att han ska ha en mäklarfred. Oh, bläddra fram.
Säger de detta? Blankt.
Ja, precis. Ja. Sen var det ju, det finns ju några mer som är alltså, lite smutsiga. Det kan ju vara liksom att man har helt olika personligheter, och så kan det vara något yttre som sker och som blir smutsigt i, alltså kärleken har ju ställt till det på några ställen. Mm. Att man, ja, Wayne Bridge och John Terry till exempel. Mm. Och riktigt smutsigt var det väl Italien mellan de tidigare vännerna Icardi, Mauro Icardi och Maxi Lopez. Mm. Vanligen båda hamnade i Sampdoria, och alltså, minns jag rätt så hade väl Icardi lite sett upp till Lopez. Och han blir då tillsammans med Lopes fru, som Lopes också har barn med. Det är ju liksom en smutsigare historia. Det blev, och det skrevs även i liksom svenska tidningar om det. Och det blev speciellt när de skulle mötas sen när de var i olika lag och inte direkt syntes att de inte direkt gillade varandra.
Ja, var fanns det inte någonting med att Icardi, han blev ju då plastpappa till deras barn?
Ja,
och tatuerade inte han in?
Det ringer en
klocka på sin kopp, varpå hans lagkamrat ska se detta när han står i duschen.
Ja, det
är mina barn på din kropp.
Ja. Ja, det är möjligt om inte var lagkamrater längre då, men det är ju att jag skulle bli tillsammans med din fru då, så tatuerade in Sigge och Harry på min arm. Och sen bara, har du någon bra kvadrat till nästa nummer, Anders?
Ja, det var gott.
Det var också, det skrev om, det var, jag tror det var just Icardi som pratade ut lite om hur det gick till när Wanda hette då, eller heter, alltså Maxi Lopez för detta fru som numera är med Icardi då. Mm. Och det var så... Det
finns även en påklubb här i Göteborg som heter Wandas.
Gör det?
Ja, ja,
det känner du till.
Stripklubb.
Stripklubb. Ja. Hon skulle då ha bett Icardi att köpa en iPad till henne. Vilket han gjorde, och sen ledde det till mer. Men det var så, jag läste i Expressen som också rapporterade när det var som mest infekterat och när Icardi hade berättat hur det gick till när de faktiskt blev ihop. Även om det är tragiskt så ändå, den förklaringen är lite speciell ändå. Icardi säger, eller om han skrev, jag minns inte, sa så här i alla fall. Vid ett tillfälle låg jag och lyssnade på reggae när Wanda kom förbi för att prata med mig. Det var början till slutet på hennes förhållande med Maxi. Han låg och lyssnade på lite reggae.
Men på samma spår så var det var väl inför EM 2016, tror jag det var, Belgien. Kevin De Bruyne och Courtois.
Asså,
en liknande där. Ja, om det var så att flickvännen lämnade De Bruyne och blev tillsammans med Courtois, eller om det var tvärtom.
Mm.
Och det var liksom ganska
hårda ord om förmåga som älskare och sådär.
Ja, precis. Mm. Och det var rätt nära in på, tror jag, EM där. Och det var ju liksom, det är två nyckelspelare, Courtois och De Bruyne. Ingen av dem man petar riktigt.
Nej, men, får man ju säga. Mm. För att knyta ihop det här och ta ett exempel med två som både är från England, precis som bröderna Gallagher, och också bröder, är ju faktiskt bröderna Charlton. Båda är väl i livet, Bobby och Jackie. Jag tror Jackie hade någon intervju för något år sedan. Han pratade om sin begynnande demens.
Mm.
Så ja, de har ju sina bästa år bakom sig.
Hur är det Charlton låter i VHS-kassetten från uttalet?
John Barnes has come on as a substitute. Beats one man, beats two. The cross, Gary Lineker. And what a sweet one. Now let's look at some saves. Har ju lite konspiration där just eftersom jag vet att de har haft ett problematiskt förhållande, bröderna. Mm. Att det går just fram till 86. Mm. De inte väntade in 90, vilket ju var Jackie Charltons stora tränar-VM med Irland då. Mm. Där det fanns mycket kul att säga om honom. Ja, men det tar slut vid 86. Det är förmodligen ingenting. Men...
ja, okej, men du får nästan sätta mig in i deras schism.
Ja, men den har väl haft lite olika stadier. De växte väl upp och har 2 eller 3 år emellan sig med Jack som storebror. Står tidigt klart att de, precis som Noel och Liam, var ganska olika som personer. Där Jack kanske mer var gamängen, social, medan Bobby var lite blyg. Och ja, så blev det även på senare tid efter karriären, där Jackie Charlton är väl tillsammans med Frank Worthington har varit den här ultimata after dinner speaker, du vet, som kommer och lättar upp stämningen, alltså Ray Parler-aktigt med ett par skämt och några pints, medan Bobby Charlton är mer seriös och lite fyrkantig, även om han har ju kanske, han har ju meriterna och liksom att folk lyssnar på vad han säger förstås, men lite mer av en sån här gnällig gubbe kanske. Så det hade de som var väldigt olika. Sen vann de ju VM tillsammans för England 66, men var ju andra. Annars var de ju i olika klubblag. Då Jackie var i Leeds hela tiden och Bobby i Manchester United då förstås. Men schismen verkar handlat rätt mycket om utanför plan och familjeförhållanden, där Jackie och hans föräldrar tyckte att Bobby tog avstånd från sin gamla familj. Och när Bobby träffade sin fru i början på 60-talet så blev det ännu mer så. Den frun accepterades aldrig den andra. Och sen blev det riktigt smutsigt på 90-talet när först Jackie i sin självbiografi anklagade Bobby för att inte ha hälsat på deras mamma när hon låg för döden. Och vart haft gig 250 meter ifrån där hon bodde men inte hörde av sig. Så var på Bobby Teg, men sen replikerade några år senare när han skulle släppa sin självbiografi om att jag önskar att jag inte ens kände Jack. Så det blev väldigt smutsigt.
Inga blanka sidor, utan han skrev ändå...
Ja, det gjorde han. Alltså, det var ju väldigt sorgligt, för att man behöver inte vara lika varandra som bröder för att ändå liksom kunna uppskatta varandra och gilla att umgås. Och för att det inte ska bli för mörkt så verkar det ändå som att det blir bättre på riktigt på ålderns höst. För det var liksom en jättestor grej i England som hade läst i tabloiden om bråken mellan Jackie och Bobby, när jag tror Bobby Charlton fick något pris sådär, BBC Sports Personality Lifetime Achievement, jättestort sådär, Sir Bobby, och då överraskades många av att prisutdelare var brorsan.
Aha,
och det var planterat innan att Bobby visste att Jackie skulle dela ut priset, och det verkar i alla fall utåt som att de liksom grävde ner stridsyxan i alla fall en liten bit i marken, även om de aldrig blev liksom kanske bästa vänner så.
Ja,
det kan i alla fall vara någonting, men det pågick under ganska många år för dem. Och det är väl två av Englands, kanske de två mest kända brödraparen som finns, kommit från England i modern tid. Bröderna Charlton och bröderna Gallagher.
Ja.
Och de har båda haft sina problem, men också uttryckat stordåd tillsammans. Det går ändå.
Vi ska strax runda av, Johan. Jag tänkte bara nämna lite grann. Jag har fått lite mejl och lite frågor efter det reportaget som jag skrev i det nummer som nu finns ute. Det som vi kallar Det misstänkta. Som ju handlar om lite norra skärgården här i Göteborg. Där det var då 2015 när det kom så himla många flyktingar till Sverige på kort tid. Och ute på Öckerö så hade man inte haft i princip Öckerö, en av de stora öarna i norra skärgården. hade man knappt haft några flyktingar tidigare och ensamkommande. Och så plötsligt så kom det då ganska många. Och de har då fått stanna där och kommit in väldigt bra i samhället. Och börjat spela fotboll då för Öckerö IF, juniorlaget där. Och vissa har blivit liksom verkligen de viktiga spelarna i laget, om man säger. Och även rädda att klubben annars skulle ha gått under. För det är så få 17-åringar som bor där, så att de kan inte få ihop ett helt juniorlag om det inte har varit för de här ensamma killarna.
En problematik många från mindre städer är intresserade av fotboll känner igen sig.
Precis.
Och de startade väl också ett helt nytt lag också, ja, för de som kanske inte var liksom, jag ska bli fotbollsproffs.
Precis, men det är liksom lite samling från andra öar och sådär också, så de kommer och träna. Så här i vår så fick jag då ett mejl från Linus Torjeby som berättade att nu händer det någonting som vi tycker är otroligt jobbigt här ute på öarna. Det är så att när de här fyller 18 och många då som går igenom Migrationsverkets förhör och de här, de röntgas och de ska åldersbestämmas, så fort de blivit 18 så får de inte bo kvar här ute, utan då tar Migrationsverket och placerar dem på deras boende någonstans i Sverige. Det vet de inte riktigt var. De rycks upp, de har varit i Sverige ett och ett halvt år, fått vänner, börjat lära sig svenska och sådär. Och så rycks de upp och så placeras de på ett hem eller på ett boende där det är vuxna män som antingen väntar på att de ska bli deporterade eller väntar på att de ska få också beslut från Migrationsverket. Om de får stanna eller inte stanna. Och de var ju väldigt stressade ute på Öckerö. Det var ju inte bara Linus, det var många privatpersoner, kyrkorna som är en rätt stark del av vissa av öarna ute i skärgården och sådär. Och fotbollsföreningen, de började slåss för det här. De skulle försöka påverka politikerna att de måste få stanna här tills de har fått ett beslut om de får stanna eller inte stanna. Alltså ute på öarna då.
Det är ju en väldigt aktuell fråga överhuvudtaget.
Alltså, precis, jag tänkte, nu har vi suttit här då i det här lagerhuset en vecka och när man hoppar av spårvagnen från Järntorget så har man en liten promenad på ett par hundra meter. Och då går man förbi utanför Folkets hus, det är en stor liksom plastgräsmatta får man säga att det är. Och hela förra veckan så var det ju en stor demonstration där från ensamkommande killar från Afghanistan. Mm. Det var ju ett hundratal som bodde där i flera dagar.
Liknande som på Medborgarplatsen i Stockholm.
Där det handlade, budskapet var låt våra kompisar stanna i Sverige. Och precis, det har ju pågått i hela Sverige. Så att det är ju en väldigt aktuell fråga, det kommer vara det hela 2017. För att nu Migrationsverket har lovat att de ska, alla de som kom 2015 ska få ett beslut under 2017. Och två av de här killarna då som jag fokuserar mer på i det här reportaget, Ali Golo och Jafar, som var otroligt härliga killar som jag kom rätt nära. Det är många som undrar hur går det för dem, vad händer? Och det bara det jag tänkte berätta för den som är intresserad är att...
Kan man säga att man kan läsa texten om man inte har läst den, förstås köpa vårt nummer, men den finns ju faktiskt att läsa på vår hemsida också.
Absolut, offside.org när vi har lagt ut det reportaget. Och det är så, Ali Gul har gjort sin två förhör på Migrationsverket. Det är liksom otroliga saker. Det är svårt att sätta sig in i hur det är. De sitter i 4 timmar och grillas liksom stenhårt för att de ska... Det är ju liksom inte riktigt som i en rättegång där man anses vara oskyldig till motsatsen är bevisad. Den här är man nästan 18 till motsatsen är bevisad.
Mm. Man jagar detaljer för att kunna eventuellt då avslöja att ens historia inte stämmer.
Precis.
Vad gjorde du i Afghanistan? Jag sydde väskor. Ja, vad använder du för tråd?
Mm. Så kommer det 10 följdfrågor på det. Men Ali Gul har då varit i 2 stycken förhör. Han får inte reda på utfallet från det här. Man vet inte vad utredaren på Migrationsverket tycker. Och han har röntgats också. Den här åldersbedömningen, de har röntgat tänder och knä. Likadant har Jafar gjort. Så att nu går de liksom i väntans tid på att få det här beskedet om hur det ska bli. Och sen kan man överklaga det och sådär. Men har man väl fått ett negativt besked så ser det tufft ut. Och detta är ju liksom verkligheten för tusentals killar i Sverige just nu. Och det här påverkar inte liksom bara de här. Först och främst är det givetvis de här pojkarna eller killarna eller unga männen som påverkas. Men det är ju också små samhällen, det är ju fotbollsföreningar, det är därför vi offside kan skriva om det här. Och jag har ju också fått några arga mejl som man alltid får när man skriver om integrationspolitik eller vad det nu må vara. Mm. Från de som så kallade Sverigevännerna som tycker att det är fasansfullt att vi skriver om det här i fotbollstidning. Men det har ju verkligen en relevans för att det handlar om vad som pågår i väldigt, väldigt, väldigt många fotbollsföreningar just nu.
Mm.
Så det var en liten uppdatering. Men de är ändå glada, Ali Gul och Jafar. Och jag ska försöka komma ut snart i Öckerö igen och hänga lite med dem igen.
Mm. Fortsättning följer, får vi säga.
Ja.
Då märker jag att det börjar mullra omkring oss. Jag tror jävligt. Det är handtruckar på väg ner hit. Så vi påminner väl om att vi gjorde podcast 164 i samarbete med C-more, som visar alltid alla matcher från Allsvenskan. På lördag så är det AFC Eskilstuna Hammarby. Och på söndag är det bland annat Stockholms derby AIK Djurgården då. Och så kan man även se Malmö FF IFK Göteborg. Allt detta ser man med C-mores premiumpaket. Och med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogram på TV4 utan reklam. Man går in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, och vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Big Travel. Och Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid bra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Just nu har Big Travel ett erbjudande på Merseyside Derbyt. Se Liverpool möta Everton, jag tror att det är i december, direkt på plats. I paketet ingår flyg, hotell, frukost, matchbiljett, långsida, lounge access och möjlighet att träffa en Liverpool-legend. Just nu får du som poddlyssnare 500 spänn i rabatt om du bokar Merseyside Derbyt före den 31 augusti. Big Travel har sportresorna för dig som vill ha lite mer. Läs mer på och boka på bigtravel.se.
Mm. Och oss läser ni våra texter som vi har lagt ut på offside.org, som sagt. Nytt nummer är under produktion. Det här är stadiet när jobb spricker. Mm. Allt är lite jobbigt några veckor före lämning, men vi har också bra saker på gång. Ni når oss på mailadressen som är som vanligt podcast@offside.org, och så hörs vi igen om en vecka, hörni.
Ta hand om er. Hej!